Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Landskrona Boys podden är tillbaka och fortsätter på en vinnande stig här, för Stefan Lindqvist är med igen. Det är dagen efter derbybedriften mot antagonisten HIF. 2-1 blev det på Landskrona IP, första derbysegern mot HIF i seriesammanhang sedan 2005. Då undrar ju jag, Erik Persson, och du, Sebastian Rönnström, hur Stefan Lindqvist mår en dag som denna?
Alltså, jag kan ju säga att jag var ganska hes när jag kom hem på tisdagskvällen. Man blir engagerad när man ser en sån här fotbollsmatch, verkligen alltså. Och dessutom, när jag får rätt... För jag tippade ju 2-1 när jag var med här förra gången i studion.
Ja, jag får ju äta upp det jag sa. Jag sa ju 2-1 till HIF. Du var väl fegast av alla och sa 1-1. Och,
det var ju mer rätt än vad du hade förvisso.
Ja, nu ska vi inte ta all cred till Stefan.
Ja, men okay? Alltså, ni vet hur det är. Det är som David Letterman har sagt en gång. Det finns ingen avstängningsfunktion på geniknappen.
Dock sa du att Melko Videll skulle göra mål. Det var alla ett mål, så där felade du ju faktiskt lite. Halvt rätt alltså. Bara.
Å andra sidan så slog ju ändå Videll hörnan fram till...
målet 1-1. Ja, och du förutspådde ju faktiskt att Diawara skulle spräcka sin målnolla, så att ja, det är väl bara att ta av sin hatt och gratulera på alla sätt och vis, Stefan. men kan du inte ta oss igenom gårdagen, för det är ju alltid speciellt inför såna här stora matcher, höjdpunkter. Mm. Hur var timmarna inför avspark, inför din resa till Landskrona IP där du ställde dig på engelska läktaren och sen skulle se matchen? När gick du hem från jobbet? Hur mådde du då? När kom du till Landskrona IP? Berätta allt.
Det sjukaste är, och nu låter detta som en efterhandskonstruktion, men det är det inte. Men jag pratade med folk som skulle på matchen inför och sa, jag känner mig jävligt optimistisk. Jag känner att det här kommer att funka alltså. Och de tyckte väl att jag var överdrivet optimistisk. Men den känslan hade jag verkligen när jag kom till arenan. Och det var en ganska fin kväll alltså. Rätt så varmt ju.
Var det en sån kväll där du liksom tog in liksom rapsfältens liksom gula glamour och liksom fågelkvittret och den fina varma vårsolen, liksom, var det en sån lite monumental lycka?
Lite grann så får jag nog säga att det var alltså. Men liksom själva upptakten, var jag mest intresserad av att hitta en parkeringsplats på lagom gångavstånd från arenan, för att jag visste ju att det skulle bli ganska bökigt, och det blev det ju dessutom. Det var ju många som inte kommit tid till avspark ju, eller hade kommit in på arenan när domaren blåste igång matchen.
Vad var klockan när du entrade?
Nej, jag var ju på ganska tidigt. Jag var ju strax 5:30, 6:40. Så att jag fick ju ändå en hygglig plats på läktaren alltså, men det var ju mycket folk också. Det var ju så gott att se. För det är länge sedan det var så mycket folk på Landskrona IP. Så att det hoppas man ju att det ska liksom ändå skapa någon buzz. Och att åtminstone en del av den publiken återvänder.
När upplevde du en sån här kväll senast?
Alltså boys-relaterad, det pratade vi om då. Ja, alltså det... jag skulle nog säga Dalkurd, alltså kvalet till Superettan, var väl lika på samma euforiska nivå som den här matchen. Alltså. Men det var det jag skulle säga, så att jag bibehöll den här känslan även efter att HF hade tagit ledningen med 1-0. Jag, alltså, det var någonting med laget som gjorde att jag kände att boys har kommit till den matchen för att vinna ett derby. Medan HF fick man intrycket av att de hade kommit till IP för att kanske ta en poäng och vara nöjda med det. Och då är det ju oftast laget med mest motivation och liksom som vill vinna som gör det. Och det var det jag trodde på hela vägen faktiskt.
Men befarade du inte att du lurade dig själv där med ditt stora lugn? För jag menar, alltså, jag har ju sett för att boys har gjort det ganska bra. Sen har HF gjort mål från ingenstans och så har de dragit det längsta strået.
Jo, absolut. Jag tänkte ju på det, för alltså, kort efter 1-0 så har ju en av HF-spelarna en boll i stolpen.
Benjamin Aqua.
Ja, exakt. Och hade den gått in så hade det kunnat bli en helt annan match. Självklart. Då tror jag inte att boys hade vunnit faktiskt.
Sebbe, vad såg du igår? Du satt bredvid mig på pressläktaren. Vi såg matchen från andra sidan jämfört med Stefan.
Ja, nej, men framförallt imponerande karaktär av boys. Lite det som Stefan sa här också, att de hade nog gett sig fan på att vinna det här derbyt. Det var ett rejält driv i laget, ett helt annat driv än vad HF hade. Det märktes att den här matchen, även om det liksom tabellmässigt och hela den biten betyder väldigt mycket även för HIF med tanke på situationen de befinner sig i, så kändes det som att på något sätt som att hjärtan de bultade extra i boys jämfört med i HIF-lag. Det var fler spelare i boys som brann för den här uppgiften. Och att resa sig där från det där plötsliga 1-0 underläget som kom i en period där boys hade ett tydligt kommando över matchbilden. De stod och ställde första kvarten. Men sen så kom det här baklängesmålet. Och efter det blev boys stressat. Då började de göra enkla misstag. De hittade inte igenom HFs lagdelar. HF kunde ligga ganska tryggt, kontrollera matchen, vänta in boys misstag. Och sen så kunde HF kontra. Och, ja, man skapar väl inte jättemycket genom det förvisso, men
med boys det var, mest och stampade på exakt, bollen och då det är de ju inte som bäst.
Nej, exakt. Nej, det var ju ett tillfälle i matchen som HF kändes ganska bekvämt med. Att sen därefter gå ut efter pausen och ösa på som boys gjorde då, få in det här målet på en hörna och trots avbrottet därefter fortsätta med samma energi. Det imponerade, för det hade, eller åtminstone jag tänkte ju när HF fick in det där 1-0-målet att okej, det blir nog tufft nu för boys, för har de verkligen de här spelarna som lyfter laget i den här situationen? Det är ett ungt, oerfaret lag mot HF som förvisso sliter med väldigt mycket men som ändå har spelare med mycket rutin. Det kändes som att det var ett resultat och en matchbild som var på väg i en riktning som passade HF bättre än boys, men att boys lyckades vända det och komma tillbaka. Det imponerade på mig.
Ni pratade både om mentala aspekter, att boys kanske ville ännu mer. Är det inte bara så att boys är ett bättre fotbollslag än vad HF är?
Ja, för tillfället absolut är ju boys bättre. Åtminstone mer harmoniskt fotbollslag där spelet sitter ihop på ett helt annat sätt. Spelarna vet vad de ska göra. Det finns en tydlig struktur i allting de gör. Medan HIF då spretar allt jämt åt många håll och kanter. Det är inte fullt så katastrofalt som det var i början av säsongen för HIF. Men de har väldigt mycket att jobba med. De har problem med sig själva helt enkelt i matcherna. Och så det är ju klart att det är ett HIF. Jag satt och funderade liksom lite på och jämförde med 2021 då, när det var lite liknande att BoIS var det bättre laget spelmässigt, men HIF med sin tyngd och lite mer erfarenhet faktiskt vann. Hade HIF varit i en annan situation än vad de är nu, då hade det nog varit en svårare uppgift för BoIS att vända på detta. Nu är det ett HIF som inte sitter ihop, och då passar BoIS på att utnyttja det tillfället.
Jag tycker bara ofta i fotboll så pratar man om men det där laget ville mer och därför då vann de. Det måste finnas
jag är egentligen allergisk mot det där att man nämner inställning som
en... Ja, ändå så är det enda du pratar om.
Ja, jag talar emot mig själv där. Nej, men absolut, det är ju givetvis en kombination av att BoIS för tillfället är ett bättre fungerande lag än vad HIF är. Och då att det fanns mer av en glöd. Och glöden är ju otroligt viktig i de här matcherna, inte minst. Och också att man märkte att glöden fanns inte där i HIF. Jag tar ju alltid för givet att alla spelare, egentligen oavsett nivå, men framförallt när vi pratar om elitnivå, att alla spelare brinner för uppgift. Att alla verkligen ger 100% och lite till i alla matcher. Men intrycket i denna matchen var ju att det fanns en ganska stor skillnad mellan HIF och BoIS approach till matchen.
Om vi ska, jag håller ju helt med om Sebes resonemang här. Och sen det här med att HIF är ett sämre lag. Ja, det är de nu. Just för tillfället i alla fall. Jag tänkte på det när jag såg om reprisen på 2-1-målet. Där är ingen i hela backlinjen som markerar Ossi. Utan då står Mushin där och ska försöka hålla koll på honom. Och då smyger ju Diawara bara runt honom ju. Och är helt ren framför mål och nickar in den. Alltså så fungerar... Alltså ett lag som fungerar på det sättet är... De är inte i harmoni på något sätt. Alltså. Det var ett skrämmande uselt försvarsspel, måste jag säga.
Alla BoIS-spelare är ju Landskrona-hjältar just nu. Det räcker att ha varit med i det här laget i den här matchen. Men det finns ju vissa insatser som jag har liksom på näthinnan lite mer. När ni pratar om slidstyrka och liksom mentala aspekter och sånt, då tänker jag på Robin Savic, som inte hade det tekniska och touchen med sig och så, men som han slet, gjorde kanske ingen jättebra match egentligen, men arbetskapaciteten han la ner, det gjorde att han fick stanna på planen så pass länge.
Och blev belönad också med att han fick göra assisten till det matchavgörande.
Precis.
Jag var så jävla less på honom i slutet på första halvlek, för jag tyckte han slarvade så mycket i passningsspelet och liksom tappade boll.
Han skulle ju tunnla Benjamin Aqua några gånger exempelvis,
men tappade bollen varenda gång. Så jag skickade ett sms till en kompis som också var på matchen. Där jag liksom krävde, borde han bytas ut nu?
Exakt, det sa jag till Sebbe, att han borde bytas ut i halvtidspausen.
Ja, och jag hade ju fel naturligtvis.
Exakt. Ibland vet Mölder och Magnusson vad de sysslar med. I det här fallet var det rätt att
behålla. För övrigt så ville jag byta ut Dahlqvist också i pausen, för jag tyckte inte han gjorde en stark första halvlek.
Alltså. Nej, men det kan jag hålla... Ja, första kvarten, men då var ju de flesta bra. Men sen finns det en annan insats som jag nu kommer att minnas ganska länge, och det är Erik Hedqvist.
Oj. Där har vi en av de riktigt stora från matchen. Alltså.
Det är liksom en symbol för den här derbysegern.
Ja, absolut. Alltså. Han går in och smäller på oss rätt rejält ett par gånger på ett sätt som, alltså, har man spelat eller varit med och spelat i något lag vid något tillfälle, så vet man hur otroligt viktigt det är att ha en sån spelare som visar vägen på det sättet som han gjorde. Alltså, det är, så att, nej, all heder åt Bamba.
Ja, han kallas ju Bamba efter tiden som Bamba-tant i Göteborgs skolsfär. Jag hävdar att detta var Bambas bästa match i den randiga tröjan.
Jag säger inte emot. Han, vi ska ju vara ärliga och säga att han inte har liksom övertygat i alla matcher. Utan det har ju gått lite upp och ner. Det har blandats lite högt och lågt, precis som övriga
försvaret. Ja, och det höga har kanske inte varit
nej,
så högt
nej,
som
det
man
har
kanske
det, trodde. Nej, det har det definitivt inte. Men så liksom Boys kollektiva försvarsspel så har ju Erik Hedenqvist varit lite upp och ner egentligen under hela sin tid i Boys. Han har ju blivit någon form av publikfavorit. Han har ju en aura om sig som gör honom lätt att tycka om. Och han är ju en häftig karaktär på det sättet.
En god gubbe.
Ja, ja men verkligen. Han, och det gör ju att han ofta på ett eller annat sätt, om det är så positivt eller negativt, hamnar i fokus. Drog på sig många varningar och blev utvisad några gånger förra säsongen. Han syns ju och hörs på planen på gott och ont. Men just den här matchen kändes det ju som att han var gjord för att spela.
Ja, en sak med Hedenqvist som jag har lagt märke till. Han har mobilen med sig inne på plan efter matchen. Och var fan har han den någonstans? Liksom? Har de inte den inlåsta i omklädningsrummet?
Han stoppar både forwards och mobil i bakfickan kanske.
Nej, men jag menar så sliter han upp den och kör selfie med några av lagkompisarna.
Ja, det har verkligen blivit en grej de senaste veckorna. Och det är ingen slump att Erik Hedenqvist står i centrum då. För det är precis som du säger, Sebbe, han har ju blivit en profil trots att han inte har presterat på särskilt hög superettanivå över tid egentligen. Om vi ska vara helt ärliga. Men igår så var han ju otrolig.
Mm. Sen noterar jag så det att Diawara hade ju sina polare från Stockholm på besök när han matchade. Han verkar som han gör sina allra bästa insatser när han polare på besök. Kan man inte få dem att flytta till Landskrona då, så att de är på matcherna hela tiden?
Ja, men det sa ju, för du Sebbe pratade ju med Osman Diawara efter matchen, och när jag skulle korra din text och läsa igenom den innan vi publicerade, så sa jag, denna ingressen har man läst tidigare. Man har läst om att han har varit pressad av polarna tidigare. Och då har det ju gått bra, för då har vi också pratat med honom, och det har ju varit av anledningen att han har gjort mål då också.
Så. Ja, han hade testat ett nytt drag här nu och så råkade av sig det blonda håret som han tyckte om, men han kände att han hade haft lite otur med den frisyren, så nu lossnade.
Man gillar ju såna grejer.
Det är klassiskt. Det är så härligt med skrockfulla fotbollsspelare.
Älskar
som,
det.
Som måste liksom testa en ny grej för att liksom få bort den här dåliga karman eller auran. Liksom.
Innan vi betar av fler individuella derbyinsatser, så är det faktiskt så att jag pratade med Erik Bamba Hedenqvist för bara en liten stund sedan. Det blir ett samtal på ungefär 10 minuter som ni ska få lyssna på nu. Det första Erik Hedenqvist gör det är att beskriva känslorna efter derbysegern.
Ja, beskriva gårdagskällan. Det var en riktigt, riktigt bra tisdag.
Kan du utveckla?
Ja, det kan jag. Nej, men det var alltså... Ja, alltså allt ifrån att vi slår Helsingborgs IF på Landskrona IP till att man fick träffa väldigt, väldigt många fina människor som precis som jag gillar Landskrona Boys. Och så mycket, mycket känslor, mycket kramar, det var lite tårar från vissa håll, det var bara en eufori liksom på alla olika sätt.
Varifrån kom tårarna?
Det var några gubbar på engelska läktaren som var Jag vet inte ifall det var matchen eller ifall det var uppladdningen inför matchen som gjorde att det var lite, att det var lite extra kul. men det, och sen lite så runt om, så utan att hänga ut någon, men det, nej, det var jävligt fint.
Hur mycket betyder det här, den här segern för laget, för klubben, men kanske framförallt för stan?
Ja, men ifall vi börjar med laget så tror jag extremt mycket. Det är nu, alltså, utan att hänga upp sig på det för mycket, men det, alltså, det är ju, vi som sagt, vi är ett ungt lag, och det är så exakt sådana här segrar som bygger karaktär och stärker gruppen på så sjukt många olika sätt. Och jag vet, Billy sa det, och det ska undersökas, att det är liksom väldigt nyttiga läropengar. Och det, ja, nu blir det tråkigt så, men det är ju samma när vi förlorar. Det är viktigt också liksom, att man hela tiden tar med sig grejer ur det, och det tror jag definitivt vi gör. Alltså, ja, för klubben och för staden, det känns som det betyder sjukt mycket. Det är bara idag liksom, när jag cyklar en liten sväng av stan, så var det mycket liksom tummar upp och hälsningar. Och det känns som det var, ja, det är ett soligt Landskrona. Väldigt soligt Landskrona idag.
Känner du dig som en kung när du glider omkring på Landskronas gator en dag som denna?
Nej, det gör jag verkligen inte. Men det, nej, en kung, det, vi har vunnit en match i Superettan lite mer så, men det är klart, man är, det är inte så att man går som en med gambacke idag liksom. Det gör man inte.
Hur var kvällen efter att ni lämnade idrottsplatsen då? För jag har förstått att det var någon form av efterfirande.
Ja, det, för min egna del så var det, jag satt i en dopingkontroll med bröderna Videll, alltså en liten skrubb, och det var, ja, jag var ganska spidad igår efter matchen, så det gällde ju att välja sina ord rätt där inne, för det var ganska tryggt stämning. Men sen så bad jag av till en liten lokal där, så var vi ett gäng som analyserade matchen, kan man väl säga.
på ett roligt sätt, misstänker jag.
Ja, på ett väldigt detaljerat och bra, matnyttigt.
Både spelare och supportrar, om jag tolkar det rätt, helt enkelt.
Ja. Exakt.
Hur är det? Jag menar, man firar ju inte segrar på det sättet alltid, och liksom vara med om sådana här upplevelser när man till och med möter upp supportrar utanför arenan och delar glädjen med dem. Det är ganska speciellt.
Nej, det är fantastiskt. Alltså, det är liksom ytterligare tecken på vad, i alla fall för min egna del, liksom, vilken fantastisk klubb och förening det här är. Sen vet man ju, det som du säger, det är inte så att man gör det efter varje match liksom. Så det, men det, nej, det är igår, jag tror det både för de som stod på engelska läktaren och för oss som var på plan och många andra, så är det, ja, ska inte aldrig vara med ett minne för livet, men det, för mig var det väldigt stort, något jag kommer bara med mig länge, tror jag.
Hur sent blev det igår?
Nej, det blev inte så sent. Sjukt dåligt diplomatiskt svar.
Man vill ju ha ett klockslag här.
Ja, nej, det blev inte. Det var många som skulle upp och jobba, så det, ja, inget klockslag, men det blev inte så sent.
Hur ska ni ladda om här nu? För det är ju trots allt en resa som ska göras på fredag upp mot Västerås, och en match som ska spelas. En erkänd svår match, sett till de senaste åren för boys, mot Västerås på lördag. Hur ska ni kunna ladda om här på så pass kort tid?
Alltså, det, svaret är ju att det är därför vi jobbar med det. Det är ju, alltså, det är ju bara nu står jag här på IP. Jag vet inte om du har gräsklipparen i bakgrunden, men vi ska gå igenom matchen igår och snacka igenom den, och så ska vi stänga den på ett annat sätt? För det är precis som du säger, det är ju match väldigt snart igen. Och ja, VSK borta, det är ju en tuff match. Så nej, det blir bara att... Ja, det börjar ju redan idag liksom med träningen. Och ställa om. Och så tror jag det blir extra viktigt att alla kanske går till sig själv lite mer och alltså verkligen svidar om liksom.
Men du följer inte med till Västerås för du är avstängd.
Precis, det blev ju tredje gula igår, så nej, det tyvärr inte. Så blir det inte så.
Hur känns det då? Du har ju varit med om avstängningar förr och nu kommer den ganska tidigt den här säsongen också, den första.
Ja, alltså det är en del i fotbollen. Sen, ja, man vill ju vara avstängd så lite som möjligt. Det, så är det ju, men det, ja, nu blir det nu och så är ambitionen att inte vara avstängd något mer i år.
Hur högt rankar du din egen derbyinsats?
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Alltså... svårt att säga liksom. Det kändes bra, det... Framförallt, alltså jag tycker det första, tycker jag att vi gör det ändå ganska bra trots att det är Helsingborg som går in alltid med 1-0. Så jag, ja, det är ju fotboll, alltså det är ju ingen idé att snacka om vad som är välförtjänt eller inte egentligen. Men jag vet inte, jag tycker ändå att vi har ganska bra koll på dem. Men så blir det, ja, de gör det bra vid målet där, så har de ju stoppen. Precis några minuter efter. Men sen så tycker jag ändå att vi om man i andra liksom går ut och lite visar vad skapet ska stå och att vi tar ner axlarna lite. Och det speglar ju min egna insats också. Det är ämne på det. Alltså lite så. I första så kändes det ändå okej. Och sen i andra så tycker jag, ifall jag då ska snacka om mig själv som var din, ja, det du frågade egentligen. Det kändes som att man liksom tog på sig blåstället när det var dags att gå ut och göra jobbet.
Jag såg en intervju med dig från innerplan strax efter slutsignalen igår i Boys officiella kanaler, och då sa du ju det att det var mycket snack om rutinen och orutinen och så. Men ja, kolla nu typ. Var det någonting ni pratade om? Vi lyfte ju det och vi intervjuade bland annat dig om det, just skillnaden mellan högsta liga matcher och sånt. Nu blev det ju ändå det mest oprövade gänget som gick segrande ur derbystriden, men var det någonting ni pratade om? Var det rent av någon form av tändvätska när man liksom lyfter såna här grejer, eller hur var det?
Alltså det var inget vi snackade om i gruppen organiserat liksom från Bill eller Max, absolut inte. Men det alla fick ju liksom höra om det, och för min egna del blev det tändvätska, absolut. Sen är det när man står, eller i alla fall jag såg den videon i morse också, det när jag ser på mig och tänker vad fan, alltså, vad är det med den killen liksom? Han ser ju helt skitsar ut, eller vad jag ska säga. Så det var ju något, det blir lite mer som man säger det i stunden, kan man väl ändå säga. Men någonstans så för min egna del var det ändå med i bakhuvudet där, att det, som sagt, det är ju, alltså vad man har gjort innan är, för mig är det skitsamma, utan det är vad man gör idag.
Så sa Erik Hedenqvist, som var en av frontfigurerna igår, det har vi slagit fast. Fler bra prestationer på personliga plan från boyspelarna. Vilka lyfter ni fram då?
Alltså, med risk för att låta som en papegoja som upprepar sig, så alltså Videl.
Är du lyrisk nu också?
Han var inte 100% i den här matchen, men han sett ändå och liksom och stanna kvar i matchen, att inte liksom ge upp när han märker att det går inte lika enkelt som det har gjort vid tidigare tillfällen. Och även fungera som en pådrivare åt andra. Mm. Och han var också en av de som var framme vid publiken ett par gånger och liksom upp med nävarna och liksom...
Jag klappade igång inför frisparkar och hörn och så.
Exakt, alltså. Så han visar ju, han har den här härligt kaxiga inställningen som man älskar att se hos en fotbollsspelare. Och nej, han var inte så bra som han har varit vid tidigare tillfällen, men han var tillräckligt bra ändå för att jag fortsatt är lyrisk.
Ja, förra poddavsnittet var ju någon form av hyllningsavsnitt till Melker Videl när vi sa att han kommer att spela i landslaget och så. Då kritiserar jag ju hans hörnfot.
Mm.
Den kan jag ju inte kritisera längre. För den var väldigt bra i derbyt.
Absolut.
Ja, det var inte många... Det blev många hörnar han slog och nästan alla var ju i princip perfekt slagna.
Var ja, och en prickade ju Osman Diawaras knä också.
Ja, där steppade han verkligen upp Melker Videl.
En annan boysar som har knäat in ett mål mot HF en gång i tiden. Kan ni det? Ni som är liksom experter.
Vi som är experter, men också antagligen för unga för det här.
Det är ni väl. Ni såg inte derbyt 2002. Men Alexander Farnerud knäar in ett av boys mål.
Han gjorde det. Ja, de målen har jag ju sett några gånger. Men det har jag faktiskt inte lagt på minnet att det var just med knät.
Jo.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Ja, men det var på kuriosa av det.
Ja, väldigt fint. Väldigt fint. Men det var ju också så att vi fick se tråkiga scener. Mörka, tragiska scener. Igår. När det kastades diverse grejer. Det var väl bangers och fyrverkeripjäser och
bengaler som åter kastades och flaskor och jag tror det
stenar, flög någon soptunna. Stenar sades det också.
Och även efter och innan hade det varit lite stök i samband med matchen utanför också. Så ja, det är tråkigt att det ska... Det är tyvärr inte oväntat att det blir så. Det är ju dessvärre vanligt i den här typen av högriskmatcher att det blir bråk. Men det är tråkigt att det ska behöva bli på det sättet.
Ja, det var ju under halvtidspausen och sen såg han de spela några minuter i andra halvlek innan spelet blev avbrutet.
Ja, precis efter målet.
Mm. Hur upplevde du det, Stefan? Du stod ju på engelska läktaren, men på andra sidan, inte nära HF-klacken och där det mesta är.
Nej, men jag såg ju alltså den här när delar av de två klackarna slängde alltså bengaler och förmodligen även stenar mot varandra. Det var ju ingen vacker syn och... Folk runt omkring, de står ju mest och suckar. Liksom. Det känns ju som att det finns någon uppgivenhet och så att det går inte att komma till rätta med den här problematiken. Alltså. Och det är också en lite trist inställning. Alltså. Sen, själva beslutet att matchen ska brytas på grund av den här fyrverkeripjäsen som var någon slags konfetti-raket. Ställer man ändå lite tveksam till alltså, att det var lite ett förilat beslut av domaren. Alltså. Men det är klart, han har kanske sina riktlinjer att gå efter och det ska man väl kanske inte ifrågasätta. Men jag tyckte ändå det var lite märkligt.
Ja, det känns som det blir lite från fall till fall där. Jag kollade Stockholmsderbyt för några veckor sedan på tvn och då var det väl vid tre eller fyra tillfällen som det kastades in bangers eller smällde av åtminstone på läktaren. Och då tog man, ja, någon gång gick man ner i omklädningsrummet, någon annan gång gick man bara och ställde sig vid bänkarna och väntade i någon minut och sen körde man vidare. Så det känns som det är lite oklart vad som gäller där, och man ropar ofta ut i högtalarna att händer detta så bryts matchen, och sen så fortsätter det ändå utan att saker händer. Så kanske var det bra på ett sätt att man verkligen tog, att det fick konsekvenser denna gången, att man bröt spelet under en längre tid, cirka 20 minuter, så att folk förstod allvaret också, att det kan bli konsekvenser för matchens genomförande om man nu beter sig på detta pinsamma sätt.
Vi har naturligtvis skrivit x antal texter om det här på HD, där vi har pratat med polis. Vi har även pratat med BoIS säkerhetsansvarig Mats Aronsson. Vi får se här om det blir några repressalier åt bötesbelopp för BoIS, som ju var arrangör i det här derbyt. Någonstans ska vi ändå vara glada att matchen kunde slutföras just igår kväll. Det var nog många som stod där och trodde att det skulle kastas in något föremål som skulle göra att matchen istället skulle få färdigspelas under onsdagen. Men det är ju helt sjukt att vi ska behöva stå där och vara oroliga över att matchen ens ska spelas färdigt och att människor dessutom kan skadas mitt i de här.
En annan allvarlig grej var att det kastades in flaskor också på planen. Och det var så otroligt tråkigt att se. Och de kom ju tyvärr då från BoIS-läktaren. Och där var väl till och med, jag tror att en, om den inte träffade så var det väldigt nära att träffa en HF-spelare. Och jag tror att det är någon boysare som är snabbt framme och bara slänger ut den, så att domaren inte får syn på den här.
Ja, det var med knappt 10 minuter kvar av ordinarie tid så kom den mot Arvin Gigovic och Osman Diawara var snabbt där framme.
Just det, så var det. Så att sådana bitar får ju inte heller förekomma på en fotbollsmatch.
Ja, det är, som du sa innan, det är tråkigt, men tyvärr inte oväntat. Och det är ju ett stort problem, inte bara i Sverige, men det har ju fått väldigt stor uppmärksamhet i flera år. Det har ju varit problem med den här typen av ordningsstörningar under väldigt lång tid. Och det känns som att man är ganska långt ifrån att nå någon slags rättsida på problemet. Jag har inte själv någon lösning på hur det skulle gå till. Jag vill ju absolut inte att det ska spelas några derbyn inför tomma läktare eller utan borta supportrar och så. För det är ju samtidigt som det finns hela den här diskussionen med potentiell fara och den, så är det ju också själva inramningen, allt det positiva som supportrarna för både HIF och BoIS i denna matchen står för, som gör att den här matchen är så rolig att bevaka och titta på för alla människor som är inblandade. Utan det här trycket på läktarna så hade det ju inte varit lika roligt att vara där heller. Det gör ju än 50% av hela upplevelsen med det här trycket som finns från läktarna. Så det är tråkigt att det ska behöva bli att det både positivt och negativt.
Ja, det har du helt rätt i. Du sätter fingret på något väldigt viktigt där, just med just den här biten att supportrarna är ju en väldigt stor, viktig del av upplevelsen på, inte minst på de här typen av matcher. Och det är så tråkigt att säga det, men man är ju så jävla less på det här lilla fåtalet som då är inne och stökar till det och sabbar för alla de andra som sköter sig snyggt.
Efter den här speciella dagen på så många sätt och vis så ska ju det här BoIS-laget ladda om inför en ny superettan-match redan på lördag. Borta mot Västerås, där det de senaste åren har gått dåligt för BoIS. Det är till och med så att lagkaptenen Filip Andersson har utmålat den här matchen som säsongens svåraste. Det sa han i samband med Superettans upptaktsträff. Det blir en utmaning.
Det blir det ju absolut. Alltså, precis som du sa, de har haft märkligt svårt för Västerås. Alltså, som ju inte är... Det är ju inget lag som är varken tidigare i år eller i år kanske direkt tippat för någon direkt strid av de tre första platserna. Men,
i år har väl de rösterna lyfts lite mer som en dark horse i alla fall. Mm. Men... jag förstår vad du menar.
Men alltså, sen tänker man ju säga, ger en sån här seger i ett derby, ger en baksmälla, alltså baksmälla inom citattecken, eller en boost för laget? Jag hoppas ju på det senare naturligtvis, men det finns ju alltid en viss risk att spelarna inte går ut med... samma inställning. Nu är vi där igen liksom. men att man medvetet eller omedvetet tar lite lättare på uppgiften. Att man liksom är uppe i något slags fortfarande sjunde himlens rus och tror att man är kanske lite bättre än vad man egentligen är.
Det är ju en otrolig uttömning för alla inblandade. Mm. Inte minst heller med det här kollektiva firandet efteråt. Alltså det var ju så många känslor på en och samma gång för spelare och ledare. Och det tar ju säkert ofta några dagar att liksom ställa om psyket efter en sån upplevelse. Samtidigt då som Västerås, ett lag som har inlett väldigt starkt i Superettan, ligger ju
tvåa.
Samma poäng som serieledande Öster, det är på målskillnad där. Så det är ju en jättetuff uppgift för BoIS, där de inte hade varit favorit på förhand oavsett liksom. Så det blir något att bita i. Ett Västerås som visserligen har tappat sin stora skyttekung från förra säsongen i Viktor Granat, men som verkar ha hittat en väg framåt här den här säsongen, trots att man inte har gjort några större kraft, någon större satsning på det sättet, så har man fortsatt att tro på sin idé och fått utväxling för det här i inledningen av serien.
Dagen efter en sån speciell dag så är det väl både liksom pigga kroppar och lite möra kroppar. Det var ju dessutom några spelare som var ute på Ibis med supportrar och så, och ja, men var uppe någon timme längre än vad man kanske brukar vara på tisdagar.
Ja, det var nog inte det vanliga liksom med att man...
Det var inte bara återhämtningsdryck.
Nej.
Man kan ju definiera vad är en återhämtningsdryck. Men det var inte bara proteinshakes.
Nej, nu vet vi inte någonting om vad som dracks på Ibis. Men, men visst.
Jakob Ondrejka, Elfsborgs stjärna och stora BoIS-supporter var där exempelvis.
Exakt. Lär enligt uppgift också har skjutsat en... BoIS-supporter hem efteråt, så att ja, det är fint.
Han stod i klacken under matchen.
Ja, visst gjorde han det. Mm.
Det har ju varit en udda vecka. Om vi går tillbaka några dagar så är det faktiskt så att det har varit kommande avhopp då från Michel Ekberg. Han har aviserat att han kommer att lämna sin klubbchefstol vid årsskiftet, och sen tog det inte många dagar innan Erik Edman lämnade med omedelbar verkan som sportchef. Och det var ju ett chockartat besked för många.
Jag kom på fredagskvällen, bara sådär hux flux.
Ja. Intressant timing också, några dagar inför ett derby. Hur tänkte du när du såg den nyheten, Stefan? Och vad tänker du idag när du har hunnit smälta det lite?
Jag tänkte först att jag blev inte jätteöverraskad. Men jag är ändå lite förvånad att det gick så kvickt. det har ju funnits en del snack runt klubben om att tränarna och Erik Edman inte var riktigt på samma våglängd. Så att inte helt överraskad, men samtidigt var ju en extremt dålig timing och begära sitt entledigande bara några dagar före ett derby.
När Erik Edman anslöt i sommar så lyfte vi just det att det är en stark karaktär. Han vill ha det på sitt vis, han har liksom en fast filosofi. Och Max Mölder och Billy Magnusson är ju också starka karaktärer, så antingen så blir det helt fantastiskt eller så blir det typ så här. Vi har varit inne på ämnet, men jag trodde kanske att det skulle gå lite längre tid innan det blev så här. För det kändes ju som att det blev otroligt abrupt. Det sa ju Anders Ekblad, ordförande, också när jag pratade med honom under lördagen. Att, jag fick ett samtal från Erik igår under fredagen. Och sen, ja, så var det så med det. Anders Ekblad hade inte kunnat förutspå det. Han blev tagen på sängen och det var fler internt som blev det. Sen kom det inte som en överraskning för alla.
Men just att man alltså, från BoIS-ledningens håll uttrycker sig på det sättet att det kom förvånande. Det gör ju det hela ännu mer anmärkningsvärt. Att det känns lite märkligt. Och efter så pass kort tid också, han har ju inte ens varit där i ett år. Erik Edman tillträdde väl i september, eller augusti.
Från augusti, men han var där lite tidigare.
Ja. Men det är ju väldigt kort tid. Inte minst då också i en roll som sportchef som ändå ska ha det övergripande ansvaret över klubbens, både kortsiktiga men kanske framförallt långsiktiga strategi. Där blir det ju till att, nu tror jag inte, alltså BoIS, Erik Edman har ju knappast kommit in och revolutionerat BoIS strategi, utan den har ju egentligen fortsatt och kanske blivit ännu tydligare. Alltså att man har ju alltjämt den här filosofin att man ska satsa ungt, man ska vara en klubb som kan fungera som en språngbräda för spelare till högre nivåer och att man försöker hitta lite guldkorn som inte andra klubbar hittar.
Samtidigt känns det som det har varit ett litet nytt mönster då, att man har tagit ännu fler från
akademi och sånt. Absolut, där finns ju en viss skillnad. Men alltså i grund och botten så har ju ändå strategin varit hyfsat lik den som fanns, eller har funnits sen Billy Magnusson och Max Möller kom in. Det har ju inte varit några gigantiska skillnader i sättet som BoIS har jobbat på. Man har ändå utgått från samma spelfilosofi och hela den biten. Men jag tror väl inte att detta i grunden kommer påverka klubben jättemycket. Sen kan man ha åsikter om hur pass stark ställning tränare ska ha i en klubb kontra övriga positioner, för Billy Magnusson och Max Möller har ju ett enormt förtroendekapital både från supportrar och antagligen internt, med tanke på de resultaten som de har visat upp. De har gjort ett fantastiskt jobb sen de kom in. Men just alltså, så länge de är kvar som tränare så har jag svårt att se att detta ska påverka BoIS jättemycket. Det är väl mer snarare då att det blir intressant att följa vägen framåt här. Kommer BoIS att sikta på att få in en sportchef, eller tänker man att man ska arbeta på ett annat sätt?
Det är ju intressant, för en sportchef blir ju chef över Max Mölder och Billy Magnusson som har varit vana nu och styr och ställa mycket. Tar man in en scout, då har ju Billy Magnusson och Max Mölder ett helt annat mandat, ett mandat som de kanske helst av allt har. Så det ska bli intressant att se hur de analyserar det här i klubben, hur de ska gå tillväga framöver och hur stort utrymme de ska ge Billy Magnusson och Max Möller.
Ja, man kan ju bara liksom jämföra med några mil norrut i HIF, där det också har varit turbulent och som också står utan en sportchef. Där är det ju ett betydligt större beslut som behöver fattas i den klubben av liksom i ett längre perspektiv. BoIS har ju ändå sin filosofi, de vet vad det är de vill, och jag kan ju inte tänka mig att man vill göra något, någon avstickare från det, utan det lär nog fungera på samma sätt oavsett om Erik Edman är där eller inte, för man har ändå präntat in det här under flera års tid och det har varit tydligt och framgångsrikt, så det, jag tror inte att det här får några jättestora konsekvenser, men absolut ska det bli intressant att se hur klubben agerar rent strukturellt i sin organisation. Dessutom är att man ska ha in en ny klubbchef. Det är ju i så fall då en grej som kanske är ännu viktigare för BoIS att träffa rätt med ersättaren till Michel Ekberg, eftersom där pratar vi om andra frågor än det som bara sker på planen. Liksom.
Intressant att se vilken effekt det här får för vissa spelare också, som kanske Edman har plockat in i det här laget. Så det kan ju faktiskt få konsekvenser där också, vilket vi kan
få givetvis se under sådana konsekvenser.
Har du något namn, Stefan, som du hade velat se på antingen en sportchefsstol eller en scoutstol? Vilken stol vill du ha för det första? Ska det vara en ny sportchef eller ska det vara en scout eller ska det vara något annat?
Alltså det var en intressant tankegång. Jag har hela tiden varit inne på att en sportchef ska ersättas med en annan sportchef. Men en scout istället.
Ja. Du sätter dig i scoutbåten?
Ja, men alltså inte så direkt. Alltså. Men alltså, jag tänkte ett spontant namn.
Men får jag gissa? Ja, det får du. Fanor, tänkte du på?
Faktiskt inte.
Åh, oh, kul! Uppfriskande! Men alltså, jag har fel igen i Landskrona BoIS.
Nej, men alltså, det är klart som tusan att Pontus Farnerud hade varit ett intressant namn och komma in och jobba i klubben, utan tvekan. Alltså. Den jag tänkte på, men det kommer inte att hända, det var Jonas Olsson.
Tankar kring det, Sebbe?
Ja, men det hade ju varit spännande, såklart.
Men Jonas Olsson har ju... Vi gjorde någon lång intervju med honom för något år sedan och det har han pratat om i alla år, att han gillar inte bara fotboll, om man säger så.
Nej, så är
det.
Kommer han ta sig an ett 24-7-jobb som sportchef i en elitklubb? Ja, då har han svängt i ganska många tankar, tänker jag. Sett till vad han har uttryckt tidigare.
Man ser ju inte riktigt Jonas Olsson som någon som står ute på Hittarps IP en oktoberfredag.
Nej, och förhandlar något kontrakt 23-34 en lördagkväll.
Nej. Det var
mest... Då värdesätter han väl andra saker i livet. Det var mest ett
önsketänkande från min sida när jag nämnde hans namn.
Ja, men jag gillar tanken, men jag tror heller inte att det kommer att vara aktuellt.
Nämna någon annan BoIS-profil också med landslagsmeriter. Jag bara kastar upp ett namn här nu, Rasmus Lindgren, som har en roll i Häckens organisation.
Det är väl i så fall kanske mer tänkbart sett till då att han jobbar lite inom den... inom klubbfotbollen så på ett annat sätt än vad Jonas Olsson gör. Det hade kanske varit mer tänkbart då i så fall.
Och han har ju dessutom, Rasmus då, en farsa som har jobbat i klubben i väldigt många år, Bernt Lindgren.
Ja, och brorsan Kalle Wilstrand som är akademichef.
Ja, exakt. Så varför inte liksom samla familjen?
Billy Magnusson har uttryckt tidigare att han hade gärna sett att Rasmus Lindgren hade kommit tillbaka till BoIS. Sen, vad jag har hört, så trivs han väldigt bra i Göteborg och i Häcken och så. Och jag vet inte hur utpräglade sportchefsegenskaper Rasmus Lindgren har, men det är väl så i det här stadiet när det har kommit färska avhoppsbesked att man spekulerar kring ett gäng profiler och sen blir det nog någon annan.
Och jag tror inte BoIS behöver känna sig särskilt tvingade att stressa fram något beslut här heller. Man har ju... Ja, men det är ju ändå en klubb som har gjort mycket rätt de senaste åren som nu börjar... för fort på grejerna sportsligt den här säsongen också. Liksom. Det finns en tydlighet från tränarhåll och så, vad det är man vill. Och man har en ung och hungrig trupp. Det är inga drastiska beslut som behöver fattas i närtid. Utan man kan man kan ändå fortsätta jobba på i lugn och ro. Man behöver inte stressa fram detta, utan låt ta lite tid. Jag tycker inte det är någon fara om Boys går utan sportchef resten av säsongen. Man har inte haft någon sportchef innan Erik Edman kom in, så det, jag tror man klarar sig ändå. Sen på sikt behöver man ju hitta någon form av lösning att addera till den här organisationen och så, men
det
jag tycker inte det är någon, det är absolut ingen panik detta. Låt det ta tid så det blir rätt. Man behöver inte känna någon stress alls.
Nej, men alltså jag är enig med det. Det viktigaste just nu som jag ser det är att man sätter fokus och är noggranna i rekryteringsprocessen om vem som ska ta över efter Michelle Ekberg.
Ja, det är en mycket viktigare fråga här och nu skulle jag säga. Och det är också bra då att han sitter kvar året ut så att man inte behöver ha den paniken heller. Men det är ett större och viktigare beslut än eventuell sportchef här under året.
Apropå viktiga beslut. Startelvan, Västerås borta. Erik Hedenqvist avstängd. Robin Sabic avstängd. Det ska göras förändringar vad gäller startmännen. Vilken startelva vill ni se? Då tar vi position för position.
Okay, och så metodiskt. Ska inte jag förhasta mig nu. Nej, och ta hela dagen.
För du löste inte det, Sebbe, förra avsnittet.
Jag ska göra mitt bästa.
Ja. Amor Kadora i mål.
Ja, det är givet.
En fyrbackslinje, frågetecken. Svar.
Då säger jag Jesper Strid.
Men svar ja, ni vill ha en
fyrbackslinje. Ja. Jag missuppfattar.
Högerback.
Jesper Strid.
Ja, men det är helt enig.
Jesper Strid. Mittbackar.
Johan Rapp och Filip Andersson.
Ja, det finns inget tveka om det här.
Vänsterback.
Edvin Dahlqvist.
Ja, trots att, som sagt, att jag ville byta ut honom efter första halvväg så måste jag nog ändå hålla med om hans namn. Ja, jag är ju alltså, är lite osäker om Alexander Katch så han håller samma klass ändå som Dahlqvist.
Mm-hmm. Jag tänker ju lite här, det intressanta är ju liksom vem som går in som mittback istället för Hedenqvist och de alternativen som egentligen det enda alternativet jag ser är ju Melko Jonsson i så fall, att man skulle flytta ner honom. Han har varit så pass nyttig i rollen som defensiv, det pratade vi om förra veckan också ju. Att jag tycker att man ska fortsätta med honom där. Rapp kan ju kliva in sömlöst och Strid har ju spelat många matcher ute till höger, så det känns som det minst dramatiska att göra. Jag tycker inte det, man behöver krångla till det mer än så.
Ja, Jakob Perlman är ju bevisligen långt ifrån spel i det här boyslaget. Det är ju annars en renodlad mittback. Han kanske får följa med till Västerås. Han kanske får en plats på bussen den här gången. Men jag tror också, som ni säger, Rapp plockas in och så Strid till höger. Då betyder det att ni startar med Melko Jonsson i nummer 6-rollen som sittande mittfältare, Stefan. Ja, nu blir du förbannad.
Bara skakar på huvudet. Ja.
Alltså, vad betyder det uttrycket egentligen? Så sitter han här och spelar då?
Defensiv mittfältare.
Ja, defensiv mittfältare kan köpa, men just sittande mittfältare.
Han sitter
lite i backen. Det är ett sånt jävla tränar-mumbo-jumbo-snack. Men okej, nej, men skit i det. Jonsson absolut i den defensiva mittfältsrollen. Han har visat att han håller för det mer än väl.
Mm. Fortsätter Melko Widell i sin mittfältsposition eller plockar ni upp honom som ytterforward? För jag vet ju att ni vill ha honom i startelvan. Det vore konstigt annars.
Ja, men han kan väl få fortsätta just för att eller jag inte bara därför såklart. Men alltså det blir ju två förändringar annars på mittfältet. Jag tänker att det har ju funkat bra så som Boys har ställt upp den senaste tiden. Så varför, ja men samma där, varför krångla till det mer om man behöver fortsätta med honom där. Och så kan man stoppa in en ny spelare
på mittfältet. Som ersättare för Robin Sabic. Det är nu det blir riktigt intressant. För, så som ni formerade för jobbackslinjen, det var ju ganska väntat. Men här har jag lite svårt att utläsa vad ni egentligen tycker och tänker och känner.
Jag är plötsligt lite osäker på Egnell. Jag vet inte.
Fick ju inte en enda sekund i derbyt, vilket var överraskande. Nej, har ju haft sjukdomsbesvär. Vi vet inte om det finns några sviter kvar av dem. Men överraskande att Max Nilsson kom in, David Edvardsson kom in och så vidare i derbyt. Så där får vi ha en liten brasklapp. Men annars är det Max Nilsson och David Edvardsson som bör utmana om den här platsen tillsammans med Egnell.
Och jag skulle nyss säga så här. Max Nilsson är fortfarande för mig en inhoppare. Egnell, tveksam, men jag tyckte att Edvardsson alltså han kom in med en härlig inställning. De får
nu var det inställningen här igen, ja.
Åh, gud, ja, sorry.
Välkomna till inställningspodden.
Klyffesten rullar vidare. Nej, men alltså, han visade att han vill spela i det här laget.
Han vill spela i det här laget, det vill väl alla, Stefan?
Sorry igen. Nej, men alltså, det känns ändå som att Edvardsson har kvalitet och som gör att han ska vara i startelva.
Ja, det svaret köper jag. Det är ju... Emil Lind, man var ju med i 19-mannatruppen också som kan användas på ett innanfält, men det är väl inte särskilt trevligt att han kastas in från start.
Nej,
långa skadefrånvaro. Så var det sagt, men vem tar du där?
Ja, men just med Edvardsson, man kan ju inte påstå att det har varit fel att sätta honom på bänken, för Boys har ju gjort det bra, alltså med de mittfältarna man har använt. Men...
Samtidigt som han inte har gjort bort sig i de matcherna.
Nej, alltså det skulle komma till att han är ju en bra mittfältare. Det är ju, i grund och botten är det ju anmärkningsvärt att han har suttit på bänken i Boys i Superettan. För man trodde ju att han skulle vara en bärande spelare i det här laget. Så det är ju en oerhört kompetent spelare. Så jag hade nog kanske också satsat på honom i den här matchen, nu när det finns en lucka att kunna stoppa in honom i, för det har ju inte men han som sagt är svårt där, alltså det har ju inte varit fel med facit i hand att bänka honom, men han har ju han bör ju rimligtvis inte vara på bänken i Borg, som jag ni förstår nog mitt resonemang.
Vi förstår. Kamil Jebara, Osman Diawara, Kofi Asare startade senast och näst senast. Startar de nu igen där framme?
Ja.
Ja.
Ja, det är väl inte så mycket ord om egentligen.
Nej, men alltså det går ju inte att... Jag kan inte säga någon spelare som skulle ersätta någon i den trion.
Ja, det hade ju varit i så fall om man flyttar upp Videll och stoppar in en annan på mitten. Men det finns ju inte så mycket anledning till att göra det.
Videll vill man ju ha på mitten. Så att,
Ja. Då, med tanke på att du tippade helt rätt senast, så ska du få tippa den här matchen också, Stefan. Och så håller jag och Sebbe tyst.
Men då får jag ju liksom vara den försiktig generalen den här gången. För jag har inte alls samma känsla när man går upp till Västerås. Utan då sa jag 1-1.
Det är ändå ganska optimistiskt, eller?
Ja, det är ju 2 för tappade poäng.
Det är så du ser det?
Ja. Nej, men 1-1 känns, alltså det är ett resultat jag nu skulle vara väldigt nöjd med om de åker hem från Västerås med det.
Bara så vi vet, vem gör mål för Boys?
Alltså jag tror ju att det bara har kommit igång ordentligt nu, alltså de här 2 målen mot HF är liksom en... Det har fått att lossna, så att det blir han.
Då vet vi det. Vi tackar för den här gången. Vi återkommer med Landskrona Boys-podden om 2 veckor blir det, va? Nu har det varit lite
tätare intervall. Ja, nu har vi ju kört 3 veckor i rad. Det är ju med det har varit lite derby-special och så. Men vi lär vi nog återgå till vårt
till vanliga normala spelschemat. Ja. Stort tack för att ni lyssnade. Sköt om er.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.